I veckans avsnitt av Skolsverige så kommer vi att prata om makerkultur och makerskola. Vad är det för något? Och vi kommer att göra det med Eva Söderberg, en pionjär på detta område. Vi kommer också att prata om EUs samlade barnombudsmäns nya rapport och förslaget från våra lärarförbund om lärarassistenter i skolan. Men nu rullar vi vignetten.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Hon är en pionjär. Jag tänker att hon är en sån här person med ett tropikhjälm som heter Amazonas och letar efter liksom dinosaurier eller så.
Ja, men när man är en pionjär så är man ju det.
Yep.
Ja. Hur har veckan varit, Jakob?
Förlåt, det var ganska bra. Vi har ju fastnat lite i den med Periscope som vi pratade om förra veckan.
Ja.
Eller, kan inte du berätta lite vad det är? Förlåt.
Jo, men Periscope är ju en tjänst via Twitter där du kan livesända och så får du kan liksom folk i sändning trycka massa så här, åh, vi gillar det du gör. Du kan helt enkelt skapa dina egna livesändningar från ditt Twitterkonto.
Mm. Pratade med Carl Heath om detta. Och han är ju lite smartare än oss på det mesta. Bland annat så är hans inställning så här. Anledningen till att Periscope och sådana grejer blir fel är för att det är ingen vuxen där som liksom tar över. Inte tar över, men som är där och statuerar ett gott exempel. Och därför så har vi bestämt oss för att vi testar lite där. Just nu sitter vi och väntar på veckans gäst. Hon heter Eva. Hon är jäkligt smart.
Hon är jättesmart.
Om vi ska tänka lite då runt god kultur på Periscope. Vad är det egentligen vi vill förmedla till människor? Typ våra elever eller så. Jag tänker att det handlar om att liksom ge positiva kommentarer. Man kan inte vara så jäkla sur. Man kan inte vara så jäkla bara... På människor, det kan man absolut vara. Men det är ju ingenting man publicerar.
Nej, och att man ska aldrig säga någonting som man inte kan säga till personen i ansiktet
precis. Kul att ni provar och ger energi, säger Lina. Vad roligt, tja. Och då tänker jag, men man ska ge positiva kommentarer. Och då tänker jag med Eva. Hon är en person som är expert inom sitt område. Vi håller lite på det för området, tror jag, kanske. Hur som helst, hon är expert. Och det är ju enormt inspirerande egentligen att se personer som blir liksom chef på sin grej.
Mm. Absolut. Mm. Och det här var lite spännande hur man kan sända det här då samtidigt. Men det blir väldigt okoncentrerat, Jakob, tycker jag.
Det blir lite okoncentrerat. Och framförallt så inser jag att det här är den här rummen, den här miljön, det hela grejen. Det är ju mer en radiomiljö än en tv-miljö, om vi ska vara sådana. Men det funkar. Vi är väldigt glada att ni är med och kollar. Jag räknar med att de flesta är lärare. Och då vill jag verkligen...
De är tre stycken.
Ja, men det kanske är fler som ser sen, vem vet. Då vill jag absolut slå slag för att liksom gå med i Periscope. Börja skicka små, små sändningar. Det behöver inte vara någonting strukturerat, ingenting planerat. Visa god kultur.
Ja.
Gör det när du är på skolan så att taggen hamnar nära skolan. För att visas det liksom för dina elever. Och... som sagt, målet är inte att vi tar över, men målet är att vi ska fan börja undervisa elever om hur man är även på Periscope.
Men det här var det någon här som följde oss som sa det att jag la ut en godmorgonfilm till mina elever förra veckan.
Ja,
kanske någonting superfint. Vi kan göra.
Ja, men det är svinbra. Vet du vad jag tänker? Jag tänker så här, en amerikansk high school-film. Ni vet så här, när det är någon nördig studierektor som bara dagens meddelanden, idag serverar kafeterian. Man borde göra sådana grejer på Periscope.
Ja.
Det är skitroligt. Tänk dig nu att sätta sig ner med sina kollegor och bara tja, idag handlar dagen om det här. Vänta, jag gör exakt den grejen med mina elever varje morgon. Fast inte på internet, utan jag står framför dem och säger idag ska vi göra det här, idag ska vi göra det här.
Lite bättre att de är i skolan.
Nej, man kan lika gärna se det på vägen.
Ja.
Det är ju svinbar. Jag ska tvinga min rektor att börja göra det.
Jepp gjorde detta som rektor.
Nu? Vem är det?
Ja, Lina Tannerfalk.
Ja, vad bra. Lina, du...
Jag vet inte hur länge...
Vi har sett att vi tar och avslutar den här sändningen just här. Inte så mycket avsnittet, så mycket som att vi avslutar Periscope-sändningen. Nu ringer det, varot. Ja, det där blev ju lite märkligt, kan man säga.
Ja, men det var lite roligt.
Ja, absolut. Det slutade med att det var någon som ringde och då avbröts sändningen. Men För att landa i det centrala, i det här lite konstiga sättet att starta veckans podd, det är ju helt enkelt att liksom, har man ett problem, gör något åt det då. Att det finns ett värde av att vi lärare gör Periscope till vårt och statuerar en god kultur. Och då liksom är vi lärare på något sätt.
Precis, för det är ju det vi är någonstans.
Det här är podcasten Skolsverige.
Ja.
Som går till på det sättet att vi har lite korta nyheter. Och sen har vi ett tema som den här veckan är makerkultur. Och sen på slutet har vi en elevkrönika.
Så är det. Och Eva Söderberg är gäst.
Mm.
Du, Jakob, jag tänker så här. Veckans nyheter. Alltså alla barnombudsmännen i hela EU.
Det, förra veckan så pratade vi om att barnombudsmannen släppte en rapport i Sverige om ensamkommande flyktingbarns situation. Det var liksom förra veckan. Den här veckan så visade det sig att nu är det alla EUs barnombudsmän som tillsammans släpper varsin delrapporter och sen så går de ihop och vädjar till EUs ledare.
Precis.
Att liksom i den här flyktingkrisen som fortfarande är, gör barnen till högsta prioritet.
Mm.
För vad som än händer så får inte vi svika dem.
Nej,
för att liksom barnombudsmännens uppgifter och så, och de var medländerna lovat, det är inte bara barnen som är medborgare i ens eget land, utan det är faktiskt alla barn som vistas här.
Ja.
Och det är vi, där är inte de europeiska länderna särskilt bra.
Nej, inte alls. Och det är ju, handlar ju om 30% av alla flyktingar är ju barn. Eller 29% av de som söker asyl i Europa är barn.
Mm.
Och det är ju och det är alltså 337 000 barn som har registrerats.
Precis. De absolut flesta kommer med sina familjer, men en stor del kommer själv.
Ja. Och det är ju liksom ganska, utav de som korsade Medelhavet så är det en stor del utav de som åker på de här farliga båtarna. Det är barn.
Ja, dels båtarna i Medelhavet som bara, det är livsfarligt. Och där ökar andelen barn. Mm. I somras var det 16% som var barn, nu är det uppe i 35.
Mm.
Och bara det är ju vidrigt liksom så. Men också resan som fortsätter sen. Att när man tar sig till Europa och tar sig till vart man nu än hamnar liksom till sist. Det är svinfarligt. Och det är inte värdigt i länder som våra. Det är inte värdigt i humanitära länder som våra. Någonstans.
Nej, men det är inte värdigt att vi inte tar hand om det.
Nej, men jag menar.
EU, gör något.
Välkommen till Europa. Tja. Vi ska inte bli superpessimistiska och fastna i viktiga saker. Och vi lägger rapporten på en hemsida. Vi lägger också en artikel om man inte orkar läsa hela. Någonstans är det uppenbart för lärare att man engagerar sig, tänker jag, i barn och ungas rättigheter överhuvudtaget. Vi är deras kompisar liksom.
Absolut, och jag tänker att jag läser Katitzi för tillfället för mina barn, och jag säger det hela tiden för att vi längtar redan nu till den tredje boken. Vi har läst två och nu längtar vi efter den tredje som kommer i nytryck. Jag gör reklam för det är väldigt, väldigt lärorikt och nyttigt att läsa dem, och där får ju inte Katitzi gå i skolan.
Nej.
Utan hon är 32 år när hon får gå i skolan, och då lär hon sig att läsa FNs deklaration om mänskliga rättigheter, och det är så Katarina Taikons kamp börjar på något sätt, att hon förstår att hon har rättigheter, men utan utbildning så vet man inte det, så att de här barnen utan utbildning är ju väldigt utsatta.
Det är viktiga saker, vi kommer att prata vidare om det i framtida avsnitt.
Jajamensan.
Mm. Men om vi släpper den nyheten just nu och går vidare, så har det den senaste tiden dykt upp lite diskussioner om det här med lärarassistenter.
Ja.
Alltså liksom fler yrkeskategorier i skolan, det är både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och flera andra som skriver liksom att vi måste in med fler vuxna och fler andra grupper för att avlasta lärarna. Och mellan raderna så tänker jag att det också handlar om att man vill göra läraryrket mer attraktivt genom att liksom rensa bort skitgörat och låta liksom lärare hålla på med undervisning och bedömning någonstans. Alltså jag inbillar mig att det är lite det som är målsättningen i det här. Jag undrar verkligen över det. Alltså jag undrar verkligen över det. Är det en bra idé?
Ja, men jag tänker så här, och att jag var ju i London nu nyligen, och där har man ju alltså där på den skolan, de skolorna jag besökte, det är ju upper secondary schools. I alla fall så är det så att de flesta skolorna som är, alltså primary är ju gjord för liksom fram till 11 år, och sen byter de och så kommer de till secondary och upper secondary.
Mm.
Och de här var båda, de var både upper secondary och secondary.
Mm.
Och det som Alltså den var 11-18 år.
Mm.
Och där har man då 70 stycken kringpersonal. Alltså allt ifrån då olika andra kategorier lärare, alltså städ- och matpersonal alltihopa. Men de är 70 stycken på de här 1000 eleverna. Och det är 60 stycken lärare.
Och det tycker jag är en konstig fördelning. Det kanske bara är ovanligt, men jag menar, på min skola är vi kanske 3 eller 4 omkringpersonal. Och så är vi 30 lärare. Eller 30 liksom pedagogisk personal på 207 elever.
Ja, men ni är ju då yngre.
Jo, men bara fördelningen personal. Mm. Alltså typ en 3 mot 30. Kontra att liksom de flesta är inte lärare på en skola.
Ja, men precis. Och vi hörde ju så här också. Men för min del blev det ju det man tog tag i. Det de här assistenterna tog tag i. Är ju sånt där som vi inte ens gör. Det är ju inte så som Lärarnas Riksförbund eller Lärarförbundet skriver på sina debattartiklar. Att de ska göra en massa saker som vi gör och lyfta bort
de
en massa saker.
De får kopiera papperna och de får göra det här. Ja, men jag förstår.
Nej, men det är ju inte egentligen det de gjorde. Utan de tog hand om det här som faktiskt ramlar mellan stolarna. Som jag ser hela
tiden. Kan du göra ett exempel?
Ja, men det här att när en elev inte kommer till skolan. Mm. I gymnasieskolan nu är det inte det här obligatoriskt. Men då tar det sån fruktansvärd tid innan det blir en åtgärd. För då ska jag skriva någon slags rapport dit att den eleven inte kommer. Och sen så blir det ett ärende och så ska det tas upp. Och sen så tas det upp och så ska den ringa. Och innan det, då har det ju gått en månad. Och då har eleven varit frånvarande. Alltså för att den mår dåligt eller den har liksom... Det tar sån himla tid innan vi liksom förlöste och då hinner elever skolka ganska länge och problemet hinner växa till att bli, för då har den kommit efter och då blir det någon cirkel och så kommer den inte tillbaka.
Och sånt gör de här liksom lärarassistenterna. De håller koll på närvaron i gymnasiet. Typ.
Ja, men från högstadiet till gymnasiet. Att de hämtar, du kommer inte för sent. Du ser till att de kommer dit. De har koll på att det tar 5 minuter. Så, ja, men varför? De är i korridorerna. De är elevvärdar. De ser till att saker och ting händer. Saker som jag omöjligt kan hinna med. Även om jag bondar och springer i korridorerna här hela tiden så hinner jag ändå inte med.
Jag förstår. Och jag undrar lite om det här är olika delar i olika delar av skolsystemet. För att jag har också varit naturligtvis egentligen på flera skolor. Och då har besökt liksom skolor som är mer är i den enda verksamheten som jag jobbar i.
Mm.
Och i motsvarande låg- och mellanstadiet, liksom primary school, där är min känsla av att det är lärarassistenterna som är de riktiga lärarna. Om man ska hårda det. Att liksom, lärarna är de som genomför och visar upp PowerPoint som är av staten godkända och framtagna. Liksom det, liksom man kör igenom det centrala innehållet. Man undervisar på det sättet och sen har man den som håller testet och man är den som liksom så. Och sen försvinner de iväg någon annanstans och så är det liksom lärarassistenterna som har alla andra delar. Alltså det finns en så stor del av det pedagogiska uppdraget som hamnar hos dem. Jag kan inte se mig själv vara lärare och inte ha den delen av uppdraget. Jag kan inte göra det. För att det är en sån stor del av vad det är när man lär sig. Och om man har en idé att man lär sig bara på lektioner, då är det rimligt att ha det i systemet. Men har man en idé om att man lär sig även utanför klassrummet. Och att det kan vara saker som kan få vara viktiga för alltså liksom måluppfyllelse och så.
Mm.
Då är jag intresserad av en annan lösning. Och det där jag tänker så här, okej. Okay,
men du vill jag veta.
Nej, vänta, låt mig prata. Ja. Jag tänker att liksom, okej, de här lärarassistenterna då kommer ju vara billigare. För de är liksom inte lika högt utbildade. Det kommer vara så.
Mm.
Så säg att istället för att man kan anställa kanske 10 000 lärarassistenter i Sverige.
Mm.
Och det skulle kosta lika mycket som att anställa 7 000 eller 8 000 lärare. Mm. Men är det fortfarande värt det? Alltså jag vill bara ha pedagogiskt utbildad personal som gör sina uppgifter.
Det finns ju också, jag tänker att andra yrkeskategorier i skolan, tänker jag då. Jag är ju väldigt förtjust i den här idén som arbetsterapeuter som kan träna, ADL-träning, alltså aktiv, alltså det här med
planera. Jag kom in på ett större elevhälsoteam eller fler speciallärare och sådana grejer.
Inte. Ja, men alltså fler yrkeskategorier i skolan. Alltså, och samtidigt så tänker jag att det finns ju... Det är klart att det kan vara lärare som har koll på, men jag tror också att det är skillnad på våra delar av skolsystemet.
Ja,
för att, men jag tänker att här där jag ser ett jättestort behov i bara det här i korridors.
Men inte det också en ämneslärare-grejen?
Jo,
alltså liksom, det på samma sätt som att det finns naturligtvis jättestora brister i klasslärarrollen, det är inte det jag vill få sagt, men någonstans tänker jag att det kanske är så att för att göra ämneslärare liksom systemet är rimligt, så behöver man ha folk som gör det där andra. Och det är kanske det som är i så fall behovet av att ha lärarassistenter.
Mm. Men, och där kommer det med, men jag har en jävla massa uppgifter som ingen gör, som jag skulle vilja att någon gjorde.
Men det tänker jag att man behöver fler personer. Jag berättade för dig förut att vi idag efter en sån dag när vi liksom, jag och mina kollegor, vi jobbar en del tillsammans rätt mycket. Så att idag, när jag undervisar matte, så är vi 3 vuxna på 36 elever. Och det kommer jag tänka sig, det hade varit gött att vara kanske hälften så många ibland, för 36 är inte optimalt i den åldern. Men det gjorde också att jag kunde lägga nästan hela lektionen på att lösa en konflikt. För det är så här, ja, vi behöver ta tag i det just nu, fine, nu är det vad som håller i det här. Och det går bra. För då har man den liksom flexibiliteten. Det bygger på att vi är 3 pedagoger. Jag hade inte velat släppa liksom varken den diskussionen eller liksom här är mina 34 andra elever till liksom en assistent. Det kanske är som en idé om vad är den här assistenten, men jag tänker att nej, vi behöver fler superutbildade, superkunniga människor. och lärarassistentrollen som sådan, den är inte definierad som en egen profession, men att det är de som gör skitgörat.
Ja, men det är inte så jag tänker att det ska vara i så fall. Jag tänker att det snarare är fler fritidspedagoger.
Jo, men om du kollar på för exempel den här lärarförbundet-artikeln, så är de så här, den tar sin grund i liksom flyktingarna och lärarbristen. Och var så här, oj, vi behöver ha massa nya lärare på kort sikt. Och för att lösa det så gör vi så att de som är pedagogiskt utbildade, som är legitimerade och får sätta betyg, de sätter alla betyg. Och så undervisar de allting och så får alla andra göra allt annat. Jag förstår att man gör det när huset brinner, men det är inte så vi vill ha det.
Nej, det är absolut inte så vi vill ha det. Absolut inte. Däremot så skulle jag önska mig lite yrkeskategorier. För att avsluta det här och avrunda det. Jag önskar mig en yrkeskategori som gör det som ingen gör just nu.
Bra.
Så att vi slipper släcka bränder sen.
Det är en jättebra poäng. Där faktiskt är vi överens, och det är en bra avslutning på just det här området. Och så går vi över till dagens tema. Japp, och då är det alltså dags för veckans tema som handlar om makerkultur.
Så är det, så är det.
Och då har vi passat på att bjuda in en gäst, nämligen Eva Söderberg.
Hej!
Tja, hur är läget?
Du håller på med en masterutbildning.
Magister.
Magisterutbildning.
Det är typ inte samma sak.
Nej. Hälften så lång gör jag nu. Mm. Jag hade inte orkat mer.
Men ändå, det är ganska häftigt. Och är det kopplat till makerkultur? Nej, det är bara liksom...
Lärande, kommunikation och IT kan man koppla om man vill. Men jag vill ju hellre koppla det till det som jag tycker är viktigt, och det är ju slöjd.
Ja, just
det, slöjdlärare. Just det, backar vi lite.
Precis. Du är slöjdlärare på Vallhamnaskolan.
Jajamän.
Eller hur? Exakt. Mm. Och eftersom du är slöjdlärare och pionjär inom det här, då blir min första spontana fråga. Såg du den här ledaren, det var en ledartext, om att slopa slöjden för att få in programmering?
Vi har för många smörknivar, menar du?
Exakt.
Finns det någon som inte har sett den?
Ja, nej, jag tror att alla kanske har sett den.
Jag tror, alltså, nej, men jag är ju med i en Facebookgrupp och som är, innehåller, tror jag, 3000 plus slöjdlärare så över hela landet. Och det var lite hett, kan jag säga.
Ja,
där.
Ja, kan tänka mig.
Jag vet väldigt många som har väldigt väl artikulerat, formulerat sig och skickat sina tankar till den här kvinnan som skrev. Nu minns jag inte hennes namn, bara för det är Matteus någonting. Ja. Men det resulterade ju både smörknivsuppror, jag vet inte hur många slöjdlärare som gör det just nu med sina elever. Ja. Och gosedjur också, såklart. Men om man ska titta, alltså det här är inte, jag vet, alltså jag, det är inte första gången, alltså anledningen att jag är så, vad sa du nu att jag var, pionjär?
Pionjär.
Alltså jag känner mig mer rabiat, men alltså det finns olika ord, så här adjektiv som de då kallas, men nej, men alltså jag, det är inte första gången, nej, det är flera år sedan liksom, och Moderaterna hade något utspel för ganska många år sedan, eller ett par år sedan, om att nu ska vi ha programmering och så ska vi ta bort något som inte är så viktigt. Nej, men det måste ju bli slöjden och så. Så att man är ju ganska luttrad, kan jag säga. Redan när jag gick slöjdutbildningen för sådär 15-20 år sedan, så fick vi veta att bara så ni vet, om slöjden ska få finnas kvar, så måste ni kämpa liksom för vårt ämne. Och det har jag alltid tyckt var så löjligt, för jag tyckte det var så självklart. Men när de här artiklarna dräller in, då blir jag faktiskt... Alltså vi kan inte sitta i våran grupp och tycka, vi måste liksom, vi är så himla bra. Men för folk ser ju inte det, och jag, egentligen är det ju lite spännande, vad har ni för uppfattning om vad vi gör i slöjden? Skulle man ju kunna också ägna sig åt att prata om, för att Alltså jag tror inte att folk egentligen ser det processarbete många gånger. Man ser smörkniven, men man ser inte, alltså för den är ju egentligen inte viktig i sig.
Nej.
Utan processen i det sättet man arbetar och hur det utvecklar elever och man ser liksom, ja, man skulle behöva, alltså man skulle egentligen behöva ha lite mer av slöjdtänk, tänker jag.
Mm, precis. Och är det den som digital slöjden kommer in som fenomen? Mm. Alltså liksom det med att, liksom, att slöjda med digitala saker från processen är målet. Då kanske inte spelar så himla stor roll vad man slöjdar med.
Absolut inte. Absolut inte.
Men å andra sidan, jag tänker att man ska gå in, det finns de här orka plugga filmerna. Mm. Har du sett den om slöjd?
Och jag visar den för alla elever.
Ja, för den är, för den, ja, jo, men jag tänker att, att den, om man nu undrar vad slöjd är, för jag tänker att jag kan använda den om de ska skriva uppsats, så använder jag slöjd. För att där,
det här,
nej, men för att det här blir inte bra, hur gör jag om det för att det ska bli bra? Jag måste prova och prova igen. Och det fick mig att få en väldig liksom, idé om vad faktiskt slöjd är när jag såg den, eftersom jag inte är i närheten av slöjd.
Nej, men alltså den filmen säger ju allt. Det är ju bara ett av de 8 kunskapskrav vi har i slöjden. Men jag kan ju säga att det är centralt. Författar eleverna den filmen, alltså tittar man på den filmen och verkligen förstår den, så har man ju hela kärnan i slöjden. Och då tänker jag så här, om man nu, jag tycker inte om att prata makerkulturprogrammering. För att jag tycker det är två helt olika saker.
Om vi börjar med det då, vad är makerkultur?
Alltså för mig är jag menar makerkultur för mig, det är, eller som jag har läst om det, som jag har förstått det och som jag ser på det, så är det ju att skapa någonting med tanke på miljö, med tanke på resurser, med tanke på vad du har omkring dig. Behöver inte vara återbruk, det behöver inte vara att man liksom gör om något skräp till något annat, men att man är rädd om miljön, man skapar av det man har runt sig, man kanske är lite, och framförallt man delar med sig. Och jag älskar det där liksom som är i slöjden, just att det, visst är det så att alla har ett projekt, och jag kan ju tänka mig att i svenskan så är det så att alla skriver på en uppsats många gånger varsin. Men grejen med slöjden är ju att det gör vi tillsammans, och det är inte fusk ifall du får idéer av någon annan eller tänker samma som någon annan. Och det är ju jättesvårt, för det får man ju lära eleverna, för de är inte vana vid, många gånger är de inte vana vid att man får härmas. Men jag har aldrig sett, liksom, jag tror inte det finns en designer som inte har härmat någon gång.
Nej, eller, det blir så uppenbart.
Alltså, eller en författare.
Ja, men eller, så är det ju. Visst, jag är ju faktiskt också svensklärare, kanske jag ska lägga till. Jo, nej, men sen är det tyvärr så att man kan inte komma till det först, utan man måste ju veta vad det finns att uppfinna med. I slöjden är det ju så att jag kanske måste visa vilka verktyg som finns, tala om hur man hanterar dem. Och det svåraste av allt är att faktiskt måste man öva för att de ska funka som man vill. Man måste öva hjärnan och händerna i samarbete. Det är de inte vana vid alltid, eleverna. Men liksom, det sköna med det är ju liksom att sen när de väl har de här redskapen, så kan man ju i stort sett, alltså jag har ett centralt innehåll såklart. Men inom det så har jag en stor frihet också, och eleverna kan jobba, alltså jag menar, de kan jobba i vilka material som helst egentligen. Och det är ju bara av utrymmesskäl som inte jag kan ha så mycket trä, och metall har jag ju hemskt gärna i min sal med mjuka material, tängmetall och prylar och så, det är liksom inga problem. Och då är inte steget så hemskt långt till att prata digitala material.
Nej, absolut, för det hänger ihop.
Men det är inte programmering bara för det, tänker jag. Alltså bara med fokus på programmering, för då får ju programmeringen ha ett syfte, om jag vill så att jag vill göra ett gosedjur som kan vifta på öronen och lyckas liksom sätta ihop det på det sättet så att det funkar. Då är det ju ändå processen när jag prövar, omprövar, testar, ser vad funkar inte. Sen om jag ska få den att röra på öronen, kanske jag måste lära mig att programmera, precis som jag måste lära mig att trä symaskinen. Jag kan inte se något, inte se liksom att det är ett problem. Problemet kommer ju i två saker, och det ena är ju att en gång i veckan har eleverna slöjd, i bästa fall 14 tillfällen per termin. Och det är, alltså det är stressigt, det är fruktansvärt stressigt. När jag hade svenska så hade jag runt 50-60 tillfällen på en termin. Som slöjdlärare har jag mindre än 20. Och det blir väldigt sårbart, så därför behöver man ju ämnesövergripa för att hinna med och hjälpas åt med just programmeringsbiten kanske. Precis. De kanske måste göra det under ett annat tillfälle något annat ämne i veckan eller vad det nu är, om man nu ska ha så strikt indelat. Det hade varit gott att få jobba lite mer verkstad. Precis. Det andra problemet är att tillgången till material är förfärligt dålig just nu.
Och det
är ju just för att det här är så nytt.
Jag tänker så här, vad är ett digitalt material? Om man inte vet vad det är som du kan, alltså tyg, metalltänger förstår vi vad det är, en träbit förstår vi vad det är, men vad är ett digitalt material?
Ett digitalt material för mig är till exempel en liten sån här Arduino, en liten gemma som jag kan brodera in med konduktiv tråd i ett material som jag redan har i min sal. För att få då hända någonting, typ blinkande lampor eller ljud kan man ju, eller rörelse eller på något sätt. Jag kan inte allt det här. Jag vet flera stycken som jag frågar varenda gång som jag stöter på problem. Men jag är rätt nyfiken på att lära mig och jag kollar rätt mycket på, alltså det finns ju allt, hela den här biten med wearables liksom, att alltså allt man kan göra med textil i ett sammanhang där du samtidigt kan få det att göra andra saker än det du är van vid. Det är svårt och flummigt att förklara. Men man kan säga till exempel, och det här är kanske inte ett digitalt material i sig, men Borås, de håller ju på mycket med smarta textilier.
Ja, just det. Mm.
Och jag var inne och kollade på deras sida och tycker det är lite fascinerande att man liksom har hittat ett material, och det är flera år sedan som man gjorde detta, att man har hittat ett material som man kan sticka, rundsticka små blodkärl som man kan operera in i Va? Kroppen på det människor. Sjukt. Det är så jävla häftigt. Och då är det så, då stickar man, och det ska ju då läka. Jag kan inte hela den processen, jag fattar inte. Men poängen i det hela är ju att man behöver ju veta hur ett stickat material beter sig. Mm. Man måste ju veta hur det är uppbyggt. Det är ju ganska rörligt. Trikå stickat, det är ju elastiskt. Och sen är det ju så att om man får fatt i en tråd och drar så försvinner det ju. Det blir bara en tråd av det. Så att poängen är att det de har hittat, om jag förstod grejen rätt, så istället för att, när allting har läkt som det ska, man ska operera ut den här liksom extra grejen igen då, va? Så behöver man inte skära upp patienten och operera ut, utan det räcker att få tag i tråden och dra bort det. Alltså,
coolt.
Gammal, hederlig, traditionell hantverk som man kan använda på ett nytt sätt. Och då helt plötsligt får ju mitt syfte i slöjden, när eleverna säger att de inte vet vad de ska ha slöjden till när de blir vuxna. Alltså helt plötsligt så finns det ju en hel marknad om man lägger till. Nej, men en yrkesmarknad faktiskt. Och vi har varit stora i Sverige på textil tidigare. Och nu pratar inte jag bara textil, men hela den här uppfinningstanken liksom.
Precis.
Jag tror vi ska vara tacksamma för den slöjden vi har i Sverige. För det är inte så här jättevanligt att man har det i andra länder alltid.
Nej. Jag tänkte på en sak du sa förut om ämnesintegrering och så. För du var med i en Google Hangout med det här Makerskola-projektet som vi lägger på vår hemsida. Med Linda Manila och med Carl Heath. Och då pratade ni lite om så här, hur får man in programmering i läroplan? Och Lindas svar var så här, nej men vi ämnesintegrerar. Och du nämnde det förut. Och då tänker jag så här, är det lösningen på allt? Är det liksom... Jag upplever ibland att det finns en stoffträngsel redan i läroplanen. Och då när man ska ta fram en IT-strategi som säger att programmering ska in i kurs och ämnesplan och så, då tänker jag, hur får det plats? Liksom?
Ja, för det första tycker jag det är två saker. Det här med alltså programmering ska in i kursplan och i läroplan. Jag tycker att digital smartness skulle in.
Ja.
Alltså, för idag så är det ju inte uttalat en kursplan för vad eleverna ska lära sig. Vare sig det handlar om att hantera, alltså bara ordbehandlings, det förväntas de bara kunna, de förväntas bara kunna hänga med för allt. Eller mycket stoff ligger ju liksom digitalt idag, och det är en del som tycker det är svårt, men vi har aldrig någon undervisning på det, vad jag vet.
Men vi har ingen datakunskap längre.
Så kan man ju också säga. Nej, man har inte det. Nej, men vi har ju tankar kring hur man ska agera om de fysiskt är taskiga mot varandra, men de här sociala medier och allt vad de håller på med.
Precis.
Alltså den där biten, det tycker jag liksom i så fall skulle finnas en tanke bakom, och det har jag ju liksom sett att det är ju någonting som kritiseras också, att vi inte har en generell strategi för det. Mm. Programmering är ju bara en liten del av det hela, precis som Linda Manila sa. För jag frågade just det, och hon svarade ju att det är ju ett mycket bredare begrepp. Det är ju inte bara programmering, men programmering är det som lyfts hela tiden.
Precis.
Men för det första så tycker jag att man behöver... Ja, för att det ligger ju i tiden nu. Det är lite hett och lite sexigt och lite trendigt, tror jag.
För det handlar egentligen inte så mycket om programmering, och det ska man någonstans komma ihåg. Ja, men vi får inte utveckla en fake-version av programmering, utan programmering är programmering, och vi håller på med någonting annat.
Fast saken är den att jag var i London nu, och där pratade de ju mycket om, de har ju lagt in programmering i läroplanen.
Ja,
då har man ju också, man har ju det som heter IKT som ämne. Mm. Och där lär man sig Word. Men man får inte jobba med Google Drive, man får inte dela dokument, för att det, då fuskar man. Och på då A-level IKT så handlar det om det, och lite kunna göra en blogg och fysiska saker. Men man använder det ju inte praktiskt för att utforska eller lära sig saker.
Så tekniken kommer in, men inte pedagogiken som förändras?
Nej, inte att teknik i syfte att underlätta pedagogik, eller att man använder det till någonting som man sysslar med. Lika lite så är det som med programmeringen. Där gör de ju att vi ska programmera den här hemsidan efter den här mallen. Men de får ju inte skapa någonting själva, och matten är ju inte på den nivån som programmeringen är. Så det funkar ju inte. Utan snarare handlar det ju inte om programmering, utan det handlar ju om att tänka i segment, att kunna bryta ner saker, att kunna tänka datalogiskt, heter det så? Datalogiskt.
Datalogiskt, hur skulle du förklara det?
Tänker jag liksom att ja, men typ som man prövar och omprövar och testar sig fram, som vi gör när vi syr. Alltså när det heter datalogiskt så tänker jag, då måste det vara någonting med datorn och något som är himla svårt.
Jag tror att det är
liksom
data som information. Eller,
Jo, alltså jag har inte satt mig in i begreppet sådär jättemycket, för jag tycker bara det flyger omkring tillsammans med programmering, och det är för och det är emot. Och, däremot så tänker jag ju att ju färre ord man använder som är krångliga, desto lättare blir det att begripa. Så, för sådana praktiker som är idag, va?
Ja, men jag tänker ju att det du säger är ju att för jag tänker att man ska bryta ner. Alltså när de säger, det blir väldigt logiskt när de står på bettmässan och säger det handlar inte om programmering, för då har jag stått där och försökt att förstå att det finns olika dataspråk.
Fast då tänker jag, varför säger de då att vi ska ta bort slöjden? Om det är ett data, om programmering är ett dataspråk, olika dataspråk, eller som du säger då. Det är ju som ett modernt språk. Jag menar, de läser ju mandarin i vissa skolor.
Ja, visst.
Så, eller, jag vet inte. Det språk de ska
och det finns en poäng för
alltså,
de som vill lära sig mer.
Jag kan ju inte programmera särskilt bra, så att jag ska inte uttala
Jag tror absolut att det finns en poäng för den som vill lära sig lite mer, den som vill lära sig Java eller något av enklare språk, att läsa det som ett valbart modernt språk för den biten liknande. Men själva skapande processen är det mer kanske slöjd i så fall. Själva kanske logiken handlar nog lite matematik. Jag var på en föreläsning med Linda Manila i Stockholm i december när hon presenterade liksom den finska läroplanen. För hon har haft i finger med att ta fram den och programmeringen. Och hon menar på att i årskurs 1 och 2 så är det nästan bättre att inte använda teknik och datorer, utan då behöver du snarare vara i en idrottshall. Och liksom säga, nu ska jag programmera dig, ta ett steg framåt, ta två steg åt sidan, nu ska du gå hit. Alltså jag liksom hittar på instruktioner som du ska följa. Och kan du genomföra den uppgiften som du har fått, då har jag lärt dig någonting. Och det är någonstans handlar om att liksom bygga upp sådana strukturer, att förstå den sortens liksom instruktioner. Det är det som är någonstans logiken bakom det.
Jag märker ju skillnad när de här eleverna som har och där kan jag se alltså fördelen. Och då är väl det datalogiskt tänkande då som de har lärt sig. För att de har ju förstått, som har treorna som kommer till mig då, de har förstått att hur de gör när de programmerar en sprite i Scratch och får den att gå tre steg fram och hoppa och gå och göra om det igen, eller hur de nu gör. Va? Alltså, och det var väldigt lätt när jag fick veta att de eleverna hade gjort det. Det visste ju inte jag förrän efter ett tag. Men då kunde jag jämföra allting. Det som händer med symaskinen nu, för de håller på att lära sig det. De har blivit så vassa på en termin, alltså helt galet. Alltså det du lär dig nu, eller det du gör med symaskinen nu, det är betyder ju att den kommer göra på ett särskilt sätt. Den gör ingenting av sig själv.
Nej,
alltså det är en sån självklarhet. Det förstår ju vi, att sätta i kontakten och gör vissa saker med symaskinen. Typ trär i tråd och program. Trycker på knappen för raksöm. Typ och trampar på pedalen. Då sätter ju den igång och syr. Men alltså det är sådana saker som inte är jättesjälvklara för när man ser en symaskin för första gången liksom. Och då var det så himla smart att kunna, där kan man prata om transfer liksom. Det gick rakt in hos dem när jag sa att nu ska ni titta på symaskinen och de här delarna gör så. Nu, vad vill du tala om för symaskinen att den ska göra? Okej, okay, så då såg de det. Och likadant sexorna som har haft lite grann också något tillfälle, väldigt lite, men de förstår ju också det att om jag programmerar någonting så är det jag som bestämmer. Saken gör ingenting av sig själv. Det är jag som bestämmer. Och det är konstigt liksom. Det är en självklarhet kanske. Men det har jag märkt som är faktiskt skillnad. När vi pratar symaskiner, då fattar de helt plötsligt grejen. Så att, där kan jag också se att programmering är inte dumt. Alltså. Det där allmänhummet om liksom, att man har en aning. Så. Och det räcker ju egentligen. För det är ju egentligen det vi sysslar med på grundskolan. En allmän grundkunskap. Precis. Och sen på gymnasiet så får de förkovra sig i vissa delar.
Och det kan vi gå tillbaka till den finska läroplanen. Jag vill minnas att alltså, kravet för årskurs 3-6 eller syftet med programmering För de har ju liksom krav som är generella och sen har de några som är ämnesspecifika. Och de generella programmeringskraven handlar om att man ska förstå precis det här. Att liksom alla tekniska prylar gör saker för att det är en människa som har sett till den att göra det. Att det är det som är målsättningen för mellanstadiet ungefär. Så det är ju intressant att dina elever har förstått det, för då når de upp till E i Finland.
Och det var ju roligt för mig att jag fick veta att de hade gjort det här av en slump. Precis. För då kunde jag ju dra den här parallellen och det landade, poletten trillade ner perfekt. Liksom. Så att det gäller ju också att man har, och det behöver inte egentligen vara mer konstigt än så med ett ämnesövergripande samarbete. Mm. Att man har en aning om vad man gör i varandras klassrum.
Mm, precis,
men
precis.
Oavsett om man lägger in programmering eller vad man gör i kursplanen nu, så tycker jag att den kursplanen vi har går inte att genomföra särskilt bra om man inte ämnesintegrerar. Det är ju liksom det, och det är det vi aldrig får till. Det är ju väldigt svårt att hinna med och hinna se, för vi, man har ju lite många saker att syssla med på jobbet ändå. Så. Ändå. Så det är svårt att få till och det ges inte riktigt det utrymmet.
Nej, men jag sitter här och funderar lite och försöker föra över det till min egen verksamhet, det här med, för att du programmerar ju en text också egentligen. Genom att lägga in en stilfigur så kommer du att få den och den effekten, och genom att lägga in, det är ju alltså tänk om vi kunde få ett datalogiskt tänkande genom hela, för det är det egentligen vi har velat, när vi ska tänka processtänkande, när vi ska tänka analytiskt. Ja, vi har just nu brutit ner ett skriftligt tal som någon annan har skrivit, och sen har de ju då fått, nu håller de på utifrån de här delarna som de har brutit ner, ska de pussla ihop ett eget tal utifrån en liksom information och, i grupp, och då ska de lägga ihop. Det är ju samma grej egentligen.
Det är samma förmåga.
När vi sitter och pratar om det så här så blir det ju helt plötsligt, det landar ju på ett annat sätt. Och det var ju bra att vi
kom.
Då ser jag det i svenskan också.
Ja, men alltså, på riktigt så kände jag liksom att det här är ju, för jag ville ju att du skulle komma hit idag för att förklara det här för mig, så jag inte slipper sitta på en tunnelbana i London och ljuga vad makekultur är. För att jag tänkte att Eva skulle varit här och förklarat det här nu, för att nu säger jag vad jag tror att det är, och sen hoppas jag att han googlar och så kanske vi får rätt.
Och då vill jag ju bara säga att om jag ska förklara vad makekultur är helt och hållet, så alltså för mig är det inte det digitala, utan man är ju en maker ändå. Jag anser ju att jag är det, eftersom jag gör de grejerna jag behöver. Det kan jag göra själv. Jag köper en del, men jag kan också, för jag har förmågan att göra det. Och det jag inte kan, det kan jag ta reda på. För jag vet att jag litar på min förmåga, att jag klarar av att göra de här sakerna. Och jag frågar även någon som kan då, så kan vi hjälpas åt och liksom lösa det, va? Men om jag tänker på min mormor som liksom dog förra året, 100 år gammal, och hon har liksom varit en maker i hela sitt liv, hon har aldrig hållit en dator. Och då tänker jag liksom att man gör det ju inte bara för att det är så himla kul, för hon gjorde ju det för att hon hade ju inte pengar att köpa en massa saker, utan alla barnen skulle ju ha raggsockor och de blev inte just sticka dem själv. Nej, men liksom, det är ju också att vara en maker. Vi har ju varit makers sen liksom tidernas begynnelse, verkligen. För att jag menar, vi har alltid varit tvungna att lösa problem och hitta på. Just nu står vi i en digital ålder och digitala saker runt oss, men vi har ju varit makers sen vi började göra stenyxor, liksom. Eller hur? Det är ju egentligen inte konstigare än så, tänker jag bara. Därför tycker jag att det är lite viktigt att ta ner det från. Visst handlar det om programmering, men det är faktiskt en hel del annat också, tycker jag.
Men jag tycker det är en jättebra poäng, och jag tror att vi rundar av det samtalet ganska mycket där, tänker jag.
Ja.
Vi har sett att vi rundar av veckans avsnitt och så lämnar vi över till en elevkrönika.
Det gör vi.
Ha det gött.
Ha det bra. Hej då.
Hej, hej. Elevkrönika.
Hej, jag heter Oliver och jag går i nian. Jag ska prata om att vi i Sverige om 2 år höjer åldersgränsen för sociala medier. Jag tycker detta är ett dumt och dåligt beslut. Idag skaffar sig många unga Instagram, Snapchat och Facebook utan att vara 13 år. Den här lagen kommer inte göra någon skillnad. Man skaffar sig det ändå och ljuger om sin ålder. Nästan alla jag känner frågar sina föräldrar innan vi fick, när vi var typ 10-12 år. Alla fick ju det innan de var 13. Visst kan man få det tidigare även i den nya lagen om sina föräldrar ger sitt godkännande. Så vad är då skillnaden? Jag kan förstå att vuxna vill skydda barn för dumma saker som händer på nätet. Men ska man bli bra på något behöver man öva och ha kompisar och vuxna omkring sig. Det gäller väl också sociala medier, eller? Som sagt, var det så dumt att höja åldersgränsen? Alla småbarn kommer ändå vara ännu mer sugna på att skaffa sig konto tidigt. Det här är Skolsverige.